Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Finn Voices. Idag har vi med oss Erik Ahlberg som är vd för Blick Global Group. Och Erik kommer idag att prata om Blick, vad som har faktiskt skett under senaste perioden och vad som sker just nu och vad vi kan förvänta oss framåt för bolaget. Så dröj kvar! Välkommen hit Erik!
Tack!
Då är du inne i studion. Vi ska prata lite om Blick Global Group och hur läget går egentligen för bolaget just nu. Kan du berätta kanske lite kort om dig själv och vad du gör på Blick Global?
Ja, precis, det kan jag göra. Jag är vd för Blick Global sedan 4 år ganska snart. Och har i de senaste 15-16 åren har jag jobbat mycket med online spelmarknaden framförallt. Som vd för produktbolag, för spel, renodlade spelbolag, för bolag som har specialiserat sig på Central Europa, Sydamerika, andra delar av världen. Och för länge sedan började jag med att bygga upp ett pokernätverk som vi slog ihop med någonting som heter Tribeca Tables, som hade en ambition att sätta det bolaget på Londonbörsen. Och det där var under den tiden då poker, det kommer vi säkert ganska många av oss ihåg, ungefär runt 2005-2006 var ju poker fantastiskt populärt och online poker i synnerhet då. Mm. Så att där då följde jag med den sammanslagningen och var vd för det tills vi sålde det. Så att jag har väl varit med i både rent operativt i många olika sammanhang under lång tid förstås och sen även då geografiskt på olika platser, olika marknader, olika vertikaler inom online-spel. Och både på liksom i listade miljöer och helt onoterade, väldigt entreprenörsdrivet som det är i den här branschen. Mm. Så jag har fått mycket, varit med om väldigt mycket olika delar som jag har verkligen tyckt varit fantastiskt.
Mm. Och vad gör du idag på Blick Global? Om du berättar också lite om Blick Global Group.
Ja, precis. Jag som vd är jag ju då, jag är operationellt ansvarig kan man säga för att bygga den här gruppen enligt en strategi och de planerna som vi har satt med styrelsen och även med ägarna i form av stämman. Så rent formellt så är det ju jag som driver operationen. Och Blick är, tanken med Blick är att vi vill förvärva bolag. Det är ganska teknikintensiva verksamheter de har. Och inom då online spelbranschen där vi har den största erfarenheten egentligen. Och erfarenhet är viktigt på lite olika sätt och det kanske är, ja dels är det för att förstå tekniken och hur man applicerar det framförallt till våra kunder som spelbolagen. Men det andra är ju naturligtvis också nätverket, att man förstår ganska väl och ser och känner igen och känner till och med ganska många som driver bolag som vi är intresserade av. Så att det går ganska fort att göra en personlig DD på de som är de viktigaste, nämligen entreprenören som har drivit upp de affärerna som vi är intresserade av. Så att det har blivit väldigt naturligt. Så vad Blick vill göra är att förvärva ett antal då bolag som syftar till att hjälpa spelbolagen att växa och nå mer lönsamhet. Så det är i stora hela så är det delar som spelbolagen outsourcar och har gjort under längre tid. Där vill vi befinna oss. Och då förvärvar vi och sen ska vi naturligtvis utveckla de bolagen som förvärvar. Och i och med att vi alla har en gemensam sak, nämligen samma kund, så är det därifrån eventuella synergieffekter finns också.
Mm. Och nu har vi några lyssnare som kanske inte känner igen Blick Global Group sen tidigare. Om du ska ge oss en liten genomdragning av vad som har skett i Blick Global under senaste perioden, kan du göra det?
Absolut. Vi har då till att börja med så var det här ett spelbolag som heter Aha World. Som var ett bolag som startade med en idé om att bygga egen bingo-programvara och plattform för det. Och sen drev bingo-sajt och så småningom också kasinosajter. Och det var någonstans där jag kom in. Och jag hade då den här idén som vi nu håller på att realisera inom Blick och jag tyckte att det var en bra kombination och en bra möjlighet att göra det med Aha World. Men det innebar ju förstås också en total turnaround där vi gick igenom allt som tidigare var byggt och det man hade gjort inom Aha World. Nu hade det bolaget inte kommit upp i lönsamhet så att man hade egentligen aldrig visat vinst. Och det var ju skäl nog att verkligen gå igenom det och se utifrån min erfarenhet som har drivit då bland annat spelbolag under olika perioder. Så tycker jag mig se ungefär vad som behöver finnas för att det verkligen ska kunna fungera. Det är ju rätt många om samma kaka, så det är rätt stor konkurrens. Man kan inte bara driva det opportunistiskt och hoppas på att det ska gå bra. Liksom. Utan det är ganska svårt att få träffyta och det är många man ska konkurrera med. Nu i dagsläget så blev det ju egentligen ingenting kvar av AHA World och den verksamheten för att, av lite olika skäl, men tiden hade så att säga sprungit förbi lite grann och man hade, det hade kostat för mycket att reparera det, medans vi samtidigt förvärvade bolag och då fick vi in bolag som Vigget och till att börja med som var lönsamma och hade positiv kassa. Och då kunde vi liksom inte tillåta oss att dränera den ut i någonting som inte fungerade. Som kostade för mycket pengar. Så då la vi ner och sålde av delar av det tidiga AHA World. Och sen satsade vi allting på det nya förvärvet. Och nu har vi gjort två förvärv till.
Mm. Och det senaste förvärvet som ni gjorde, det var ju av Brand Legends.
Mm.
Och nu har ni ju säkrat finansieringen för förvärvet.
Just det.
Och hur viktigt är detta steg för er?
Ja, det är otroligt viktigt för att det ger oss ytterligare en enhet, en verksamhet som är lönsam, som hjälper oss att bygga kassa. Och det gör att vi nu verkligen gör det som koncern eller som grupp som helhet också. Så att det är en riktig milstolpe för oss förstås att nå dit. Så nu kan vi börja använda vår egen genererade kassa till att ytterligare ge bränsle åt ännu snabbare tillväxt. Och den finansieringsmöjligheten har vi inte haft tidigare. Mm. Så det i den bemärkelsen är otroligt viktigt. Sen är det en rolig verksamhet och en väl fungerande verksamhet som man har drivit upp som dessutom fungerar väldigt bra till Vigget. Så att bara väldigt kort då för de som inte kände till vad de här bolagen gör, så är det viktigt att veta det förstås. Och de tre bolag vi har är alltså Vigget som är fokuserade på digital marknadsföring med en egen plattform för programmatiska annonsplaceringar. Du har Brand Legend som är ett skydd för våra kunders varumärken vad det gäller organisk sök så att inte konkurrenter och andra aktörer kommer före i söket helt enkelt och det på våra kunders varumärken. Och sen så har vi det tredje som är en spelstudio som gör kasinospel. De tre verksamheterna har vi i dagsläget. Va?
Och hur har de här verksamheten påverkat Blick hittills? Om du ska liksom kort dra det gällande synergier, har det bidragit med mycket effekt nu hittills?
Ja, när vi förvärvar bolag så tänker vi så här, det här ska vara så bra så att de ska kunna vara helt autonoma. Så det är ingen förutsättning att vi investerar i ny teknologi eller hittar samordningsfördelar som innebär att man kan reducera kostnader i sin helhet och den typen av synergier. Utan det är snarare tvärtom, det här är oerhört, i vår värld väldigt framåtriktat på det sättet att det ska finnas fördelar att vara i Blick Group naturligtvis för respektive bolag, men de ska inte behöva finansiellt stöd eller på något annat sätt behöva stimulans för att det ska bli en bra affär så småningom. Mm. Utan det här ska vara en bra affär från början. Men tittar man specifikt på den digitala marknadsföringen och organiskt sök så hänger de ihop rent logiskt. Det är ju så när man gör kampanjer så driver man ju så mycket intresse man kan till sina varumärken. Det är ju vad allting syftar till. Sen vill man konvertera till nya kunder och sen vill man att kunderna ska bli väldigt bra och hänga kvar. Men om man bara ser det i ögonblicket så betyder det att man genererar med kampanjerna ganska mycket organiskt sök också på sina varumärken. Och det är ju, där gäller det ju att då ligga i topp. Annars får du ett spill i den trafiken om man ska uttrycka sig så. De som kommer kan lätt hamna någon annanstans och hamna fel. Och då har man ju så att säga betalat för att driva trafik till någon annan i slutändan eller så försvinner de bara. Det spillet är väldigt kostsamt.
Mm.
Och då har Brand Legend lagt sig med en rent konceptuellt och produktmässigt en service som innebär att vi ska skydda de varumärkena. Söker man på Volvo så ska ju Volvo komma högst.
Mm.
Men väldigt många vd, om man tittar inom olika branscher är lite olika, men tittar man till exempel i hotellbranschen, om jag ska söka upp något hotell som jag bodde på senast jag var i London, så får jag ju scrolla ett tag innan jag faktiskt
innan du kommer.
Även om jag stavar rätt till hotell.
Ja,
och det där är det, och det kan ju vara deras strategi att jobba med hotels.com och så vidare, men det är ju någonting som man verkligen vill skydda sig från.
Och de här sökningarna, är det alltså standard liksom Google-sökning, så att det är SEO heter det ju,
ja.
Som det dyker upp.
Precis, SEO är ju Search Engine Optimization, och det är ju just att hantera hur algoritmen i Google sökmotor till exempel, det finns ju Yahoo och andra sökmotorer också, men det är huvudsakligen Google, vad den premierar för att få högsta relevans i mitt sök som internetkonsument. Alltså. Och det ligger ju naturligtvis i Googles intresse. Sen finns det ju då, om andra kommer före mig i mitt sök kring mina varumärken, då är det ju någon som har utnyttjat algoritmen. Just. Vad vi gör då, det är ju se till att vi lägger oss med insatser så att varumärkena hamnar högst upp. Och då kan man väl säga att det är ju någonting som Google definitivt stöttar, för det är högre relevans kan man inte få i ett sök än att faktiskt få upp det man söker.
Det kommunicerades ut nyligen att Widget hade fördubblat sin omsättning under VM-perioden. Kan du berätta lite mer om det och egentligen om ni har sett någon ihållande effekt efter VM i just Widgets omsättning?
Ja, då är det ju så här att när man ser som en digital marknadsföring och gör det som Widget gör med programmatiskt stöd i botten, så handlar ju det om att få en större träffsäkerhet i alla kampanjer genom att samla på sig väldigt mycket data över tiden, som gör att mediamönster, mediekonsumtionsmönster och så vidare, det låter ju ganska teoretiskt. Men alltså om jag är en person som läser Svenska Dagbladets Näringsliv på morgonen och så surfar jag lite grann på Aftonbladet och sen är jag i något bilmagasin på eftermiddagen, så är jag olika mottaglig för annonsering beroende på var jag befinner mig. Kommer det kasinoreklam klockan 8 på morgonen när jag sitter och läser Svenskans Näringsliv, då finns inte den i min värld, jag ser den inte. Medan när jag kanske ligger på Aftonbladet och snurrar runt där, då är jag betydligt mer mottaglig. Men allt det här kräver data för att få tajmingen och kunna så att säga vara mer träffsäker i annonseringen. Det är var en väldigt lång förklaring, men vad jag ville komma till var att datan är väldigt viktig, och då har de specialiserat sig Widget på att göra det här framförallt för våra sportkunder. Så sportevenemang blir ju fantastiskt viktigt. Och det är ändå rent medialt, och fotbolls-VM är ju det största globala evenemanget och har ett medialt intresse som är det, gör det till det absolut största i världen. Så det är viktigt generellt sett när man sysslar med online-spel eller med andra saker också för övrigt, men det är ju väldigt viktigt för Widget i och med att våra kunder då provar alla våra system och allting för att göra så bra kampanjer som möjligt under VM. Och då fick vi den effekten att det under oktober-november så dubblade man omsättningen jämfört med förra året. Då. Mm.
Och såg ni då att de här kunderna, att de höll sig fast sen eller försvann det sen direkt efter fotbolls-VM?
Man vet att det här stora intaget som man får under VM, och det gäller ju framförallt våra kunder, speloperatörerna då, det måste underhållas. Och det gör man ju genom vad man kallar CRM eller kontinuerlig kommunikation med sina kunder, att man uppehåller intresset och man skapar en bild av en kundprofil där man förstår vad de intresserar sig av främst, och så ser man till att man har relevant kommunikation till dem beroende på vad de är intresserade av. Och det där vet vi fortgår, och i det så ligger det även att från spelbolagens sida att också använda digital marknadsföring fortsatt för det. Så det blir en jättekraftansamling under ett fotbolls-VM, men sen har man under lång tid massor att göra för att underhålla den kunddatabasen. Så där är vi definitivt en spelare som man använder sig av fortsättningsvis också.
Om vi ska prata lite egentligen om framtiden här, ser du några andra evenemang som kan komma och påverka Widgets omsättning på samma sätt?
Ja, det är absolut. Alltså alla sportevenemang, och nu kommer vi faktiskt från har nästan glömt det, men de här pandemiåren, framförallt då sport stängdes ner, de var ju svåra för oss. Vi var ju tvungna, och våra kunder också, att hitta andra intäktsmöjligheter, och då blev det ju det som ligger närmast, nämligen andra vertikaler inom online-spel. Och det är ju kasino, och det är lotterier, allt möjligt som man vill kommunicera istället. Just. Och därför fick ju kasino ett relativt stort uppsving då. Så vi räddade mycket utav det potentiellt happet som det innebar när man stängde ner sport. Den var viktig, och nu är vi tillbaka till någon slags normalförhållande igen. Sporterna fortgår ju liksom. Och det är fulla kalendrar överallt. Och då är det ju, tittar man på, fortsätter med fotboll, så är ju, kan man dela in det i världsdelarna. Europa har ju varje liga som startar upp någonstans mitten av augusti och kör intensivt, det otroliga spelscheman. Och det är, alltså spanska, italienska och engelska ligorna är ju de absolut största, som också korresponderar med bettingvolymer och intresset i allmänhet kring det här då. Du har samma sak i Copa America i Amerika, och du har det i Asien. Så att det finns, och även i Afrika, så det finns på varje kontinent kan man säga. Mm. Så det blir ju någon slags semi-lokalt, och sen finns det ju alla lokala sporter. Just det. Så att det där rullar på med grunden av att det finns en väldigt stor community som är intresserad av sport generellt sett.
Och om vi fortsätter lite på det spåret just med framtiden, vad ser du framför dig den närmsta tiden, kanske i förblick? Vad är det som kommer att hända? Vad förväntar du dig ska hända? Vad vill du ska hända?
Och det är massor. Låt mig säga så här då. Om jag skulle börja med att säga, eller vi kan säga så här, i närtid så är det ju framförallt att nu se till att det fungerar så att säga på gruppnivå. Varje bolag är otroligt nöjd med respektive bolag, och alla har sina möjligheter och utmaningar naturligtvis. Det klarar de alldeles utmärkt själva. De är duktiga på att driva upp affärer, och det är entreprenörer i botten som jag verkligen har visat sig tidigare också har gjort det här väldigt, väldigt bra. Det som kanske framförallt jag tänker på, det är ju varför förvärvar man bolag överhuvudtaget? Är det bara någon slags tillväxttanke man har och så vidare? Och det är det ju naturligtvis, men för mig är det är så klart att vi är en ganska liten spelare idag om man tittar på den globala marknaden, och vi har massor att göra. Nu har vi tre distinkta bra affärer som alla har verkligen en plats att ta på den globala marknaden. Och det är ju det jag ser framför mig nu. Nu har vi en kassa som gör att vi kan helt enkelt se att tillväxten kan öka snabbare helt enkelt. Och det är det jag ser framför mig hela tiden nu. Och det blir så mycket lättare när man har egen genererad kassa som man sen kan disponera. Så att det är framför mig, det är det jag ser, det är ganska odramatiskt egentligen, men det är så, äntligen är vi där, att nu kan vi göra jobbet som vi ska göra.
Ja, och du pratar också om teamet egentligen bakom Blick, att de är i grund entreprenörsdrivna, och kan du berätta lite mer om nyckelpersonerna bakom Blick? Liksom, hur ser du teamet? Är det teamet som ni vill utveckla, eller känner ni att ni är på en bra plats just med personerna bakom bolaget?
Ja, det är ju någonting vi kanske tar som det viktigaste när vi så att säga skannar fram och börjar resonera om ett förvärv med någon. Då är det ju att se, vad är drivkraften? Vad vill de göra med sin affär? Hur vill de se att den ska utvecklas? Vi har ju en idé att när vi förvärvar bolag så vill vi göra det med en ganska stor andel aktier i betalning. Och det gör vi för att det ska finnas incitament för respektive grundare eller säljare till verksamheterna att fortsätta ha ett intresse framförallt, men ännu mer ett engagemang i att utveckla Blick vidare. Och de har ju massor att bidra med. Nu gör ju några då som är nyckelpersoner i verksamheten idag, det är ju vd för respektive bolag här som har som fortsätter att driva sina bolag och också vara säljare till sin verksamhet då. Så Hale var ju den första som kom in med köpet av Vigget och har sedan dess suttit med i vår styrelse och bidragit väldigt mycket där. Förutom det han gör i sin egen affär. Så det är ett påtagligt exempel på att han är inte bara kvar, utan han är med och driver, och inte bara sin affär utan Blick.
Engagerar sig.
Ja, precis. Mm. Och det är samma sak nu med Rickard då, framförallt som är ordförande nu med i styrelsen och var ju säljare då utav Brand Legends. Så att han engagerar sig verkligen.
Ja, spännande. Och nu om vi ska hoppa på företrädesemissionen, ni genomför ju en företrädesemission just nu. För de som inte vet, kan du berätta lite kort vad planen är att använda emissionslikviden för? Var ska pengarna gå?
Yes, vi tar in upp till 24 miljoner har vi sagt och vi kommer då använda 15 miljoner till att betala den sista delen i köpeskillingen av Brand Legends. Sen är vi helt klara med det förvärvet. Och utöver det, så vi får se hur långt vi kommer naturligtvis, men utöver det så är det ju en bidrag det till den kassa som vi själva genererar nu, så kommer det bli ett bra tillskott, vilket gör att vi kan gå fram ännu snabbare helt enkelt. Mm. Och det är ett väldigt, det är ett bra tillskott där. Det är en bra tillfälle, bra timing med en sån investering nu. Mm. Om man tänker från ett aktieägarperspektiv också. Det är precis rätt läge. Och sen så är det ju också så att vi tittar vidare på förvärv och då är det ju fantastiskt bra och stark kassa.
Hur mycket kollar ni på förvärv just nu? Gör ni det kontinuerligt hela tiden?
Kontinuerligt, vi har ju satt upp en målsättning på att förvärva 1-3 bolag per år. Behöver inte vara så stora som Brand Legends eller Vigget, men det är ändå en process man ska ta sig igenom och det är någonting som man egentligen aldrig kan vila på, för då tappar du momentum i det och så får du i princip börja om från början. Och men däremot när man har farten uppe, vilket vi verkligen har och haft oerhört och har väldigt mycket diskussioner, då det ena föder det andra helt enkelt. Och det, även om man inte får möjlighet att förvärva alla de man verkligen känner att man skulle vilja, det är mycket som ska passa. Så ger det liksom, det ena ger det andra, så att man får aldrig stanna av det jobbet.
Mm. Och det är ju många aktieägare som har suttit länge i båten just i Blick och väntat egentligen på det stora genombrottet. Men hur nära tror du bolaget är i för ett sånt genombrott? Eller känner du att ni redan har varit där eller att ni är där?
Nej, man har ju säkert olika förväntningar som aktieägare. Har man suttit med väldigt länge så har det ju som man lätt förstår när jag beskriver hur mycket vi har gått igenom, så kanske man gick in med helt andra förutsättningar. Eller tankar och idéer om hur det skulle växa och på vilket sätt. Men grundprincipen är ju densamma, nämligen att det här ska växa så att vi får en värdering som gör alla nöjda helt enkelt. Hur långt har vi kommit på den resan? Jag tycker vi har kommit, som jag var inne på, det är en milstolpe att vi har kommit så här långt så att vi nu kan generera stor del av vår egen tillväxtkassa. Det är nummer ett på något sätt, och det är en väldigt sund affär i botten, det är en fin balansräkning och så vidare. Det var viktigt, men för mig är det, jag är ju någonstans redan ganska långt fram i form av att jag ser vad det här verkligen kan bli. Och det är ju, alltså då pratar vi om någon helt annan dignitet. När jag började jag pratade om det här pokernätverket, då jobbade jag bland annat tillsammans med två personer som heter Fredrik och Jens, vilket var grundarna till Evolution Gaming. Och då höll de hjälpte mig samtidigt som de höll på med någonting eget kasinospel som vi inte riktigt förstod vad det var för någonting. Det var studio inblandad och live dealers och lät spännande men svårt. Och jag tror de flesta kanske känner till vad Evolution är idag. Det är ju ett statement definitivt. Men det intressanta och det som jag brinner för, det är att jag såg liksom hur mycket jobb man måste lägga ner och hur ofta, inte med Evolution då, men generellt sett, hur ofta man måste ändra inriktning, man får olika förutsättningar. Det är svårt att lyckas verkligen med att bygga upp de här bolagen. Och hela vad jag brinner för, det är att samla flera sådana små evolutions. Sen om inte alla når upp i värdering till Evolution, det är en annan sak. Men sammantaget så är det, det är därför det är så noga för oss att lägga de här grundläggande principerna när vi utvärderar potentiella förvärv. Det är att det inte ska vara för spekulativt. Det ska inte vara någon, om 2 år så har vi investerat klart och då kommer en hockeyklubba. De fungerar redan. De är redan vinstdrivande och vi får kassabidrag från dem. Och då har man kommit väldigt långt, även om man är relativt små.
Hur noga kollar ni på liksom bolagen som ni förvärvar att de kan anpassas under vissa perioder eller vissa tider? För nu var ju coronatiden här ett tag och du pratade ju själv om att men då var ju inte sporten, då lades ju sporten ner och då fick ni anpassa er lite mer till kasinospel.
Ja.
Kollar ni noga på, okej, så här, nu förvärvar ett bolag, hur anpassningsbara är de? För det verkar ju som att det är det ni också jobbar mycket mot, att vara anpassningsbara och liksom kunna på vägen skifta lite i verksamheten eller anpassa sig så att man kan växa så som man planerar egentligen.
Ja, exakt. Ja, pandemin kunde vi inte förutsäga, det missar vi helt kan jag säga. Men nej, då, skämt åsido så är det ju är någonting som är vardag för alla de vi träffar som vi är intresserade av att förvärva, att man förstår vad det innebär att driva upp ett bolag. Det räcker så att säga inte bara att ha en jättebra idé. Men vi tittar ju på vad vi tror utifrån liksom, utvärderingen av deras idé. Hur allmängiltig och hur stor kundnytta kan man egentligen leverera? För det är det som kommer att avgöra hur stora vi kan bli. Sen ändras förutsättningar. Vi agerar på ett internet, vi agerar med tekniker som ändras i oerhört hög takt. Så man måste ju dels hela tiden ifrågasätta basen för sin teknologi och det man har byggt naturligtvis. Och hela tiden ta in, vad innebär det här för mig? Är det någonting jag måste ändra? Och de jobbar reflexmässigt på det sättet. Och det är ju lite grann av en entreprenörs vardag.
Mm, just det, och det är ju det vi var inne på, att nyckelpersonerna är entreprenörsdrivna och ja. Det är väl där det kommer ifrån. Men nu är ju 2023 inkommen här, och om vi ska prata lite milstolpar igen, vad skulle du säga är den viktigaste milstolpen för året nu som kommer?
Vi har egentligen, som jag sa inledningsvis, alltså varje verksamhet har ju sina unika förutsättningar och unika milstolpar så att säga, och det är en sak i sig, men vad jag tänker mer på gruppnivå är några saker som jag verkligen vill få fart på, och det är ju, kan säga att varje bolag idag har kunder som ligger väldigt tidigt i sin livscykel med oss. Och det gör att vi ska verkligen nu, och det konkretiserar det genom att säga att om man pratar om organisk sök, så är det så att man kanske skyddar 1 av 10 varumärken. 1 eller 2 av 20 marknader.
Mm.
Och samma sak gäller det för digitala marknadsföringen då med Vigget.
Mm.
Så att, och i princip spelstudion också. Så att det som är positivt med det där, det är ju att det är ett sätt att sälja. Det gäller ju bara i och med att vi bevisar oss, vi får bra kundnytta och bra resultat på det vi har drivit så här långt. Ja, då ska vi tillsammans med kunderna nu utveckla det här riktigt, riktigt bra. Sen brinner jag för nya marknader, och vi har en stor marknad som med framförallt USA, men det finns andra marknader också. Jag skulle verkligen vilja se att vi kommer nå en milstolpe där vi introduceras ordentligt på en stor sån marknad.
Spännande.
Mm.
Mm. Ja, men kul. Superspännande. Det verkar ju som att ni har lite här nu inför året och framförallt kanske inför kommande period att jobba med de här senaste bolagen som ni har förvärvat.
Verkligen.
Mm. Tack för att du var här, Erik.
Tack.